Det här är Mellan raderna med Gide och Öhman, en podcast om läsning.
Hej Karin!
Hej Peppe!
Vad ska vi tala om för böcker idag?
Jag har läst nästan hela Bengt Olssons Midsommarnattsdrömmar, hans senaste roman.
Och sen du så har
jag
det?
Ja, sen så har jag ju faktiskt avslutat då Lydia Sandgrens samlade verk som jag började prata om förra gången. Och sen så har jag, ja, kikat lite in lite sån här olika semesterlektyr mer, ja, fackböcker. Vad har du ägnat dig åt?
Men alltså Karin, din hemläxa var ju att läsa Min mörka Vanessa.
Jag vet, jag började lyssna på den och jag bara, nej, fan, vad dåligt.
Det är för mörkt.
Nej, det var för dåligt skrivet. Men... Förlåt.
Ja, ursäkten är inte accepterad om vi säger så.
Okej då. Men jag pallade inte med det. Jag tyckte det var för klyschigt faktiskt. Ja.
Okej.
Det är såklart ett intressant stoff det där med hur vi ja, vi kan gå in på det senare. Men ja. jag gav min hemläxa en chans och nu så har katten tyvärr ätit upp min läxa så att jag kan inte lämna in den.
Ja, men vet du vad? Ja, det kan jag gå med på. Och vet du vad? Och det är vårt motto egentligen i den här podden, sluta läsa.
Ja, och börja.
Och börja på något nytt som är bättre. Alltså det måste man ju verkligen få till att sig själv. Det finns så många böcker som är läsvärda. Det finns liksom ingen poäng att hålla på och liksom traggla fram med någonting som inte känns rätt.
Och jag hade fasen bara liksom kämpade på ändå med jag hade lovat att lyssna klart på hela den här samlade verk. Och det var ganska långt i slutet. Så jag tyckte att nej, nu kan jag inte göra någon mer pliktläsning här.
Men alltså det var någon som hade lyssnat på podden och sa att det var otroligt befriande. Att som bara hade sagt att jag kände också så. Och det var så skönt att bara få lägga den ifrån sig.
Ja, vi pratade lite innan vi började podda här om vårt omättliga behov av att tillrätta, att vara liksom duktiga och vara bra och tillrätta. Och lägga fatta, olika sken.
Ja, men att fatta rätt beslut. Det ultimata beslutet. Den ständiga jakten på det absolut bästa beslutet.
Ja, och så måste vi kunna säga, om det är ett liksom prestigefyllt verk, så måste vi kunna säga att det var så... Ja, det var så fantastiskt. Men det här är ett litet... Det här är som ett sånt här... Vad heter det i USA? Safe space heter det, va? I så här coachlandet. Och här kan man säga så här, nej men jag tyckte faktiskt att vad heter den där, The Wire var helt obegriplig. Jag fattade ingenting av den
TV-serien.
Ja,
tyckte du det?
Jag också. Jag fattade fan ingenting, Peppe. och så många gånger som man bara, gud, det är som i The Wire. Jag bara, nickar så här. Så bara, fan. Jag tror jag tittade på första avsnittet 3 gånger. Bara,
jag med.
De håller på och mumlar olika namn. Och det, vem är det nu? Vem fan är det där? Och, men vänta, hör den ihop? Alltså, nej, nu är det sagt. Det kommer inte bli något The Wire. Och det är samma sak med den där Matthew McConaughey. Du, vad heter den där när de är i södra USA?
True Detective.
Ja, fattar inte ett jävla skit av den heller.
Ja, men det är bara, alltså polisserier, det hör ju till det förgångna. Det kan vi väl säga, att polisserier kommer att ersätta.
Ja, vad bra, nu kan jag säga att jag var före min tid.
Ja, det var det.
Jag slutade med polisserier innan.
Och det är bra, och varje gång du inte fattar någonting får du börja känna så. Du är helt enkelt före din tid. McGonery, han utbildar tydligen skådespelare på ett universitet i Texas, där min för detta professor från USC också jobbar som föreläsare.
Vilken dröm att vara med i en sån acting-klass med honom.
Visst är det. Och hon sa det är, att han är så trevlig och folk är liksom, att han är verkligen en otroligt härlig person. Men han är också helt superrädd hela tiden för att bli metooad. Så han liksom, ska aldrig komma och fråga att han skulle stänga dörren till sitt rum.
Han vågar typ inte titta på en tjej.
Nej, men så det är verkligen en otrolig känsla. Det fattar man ju. Ja. Vänta lite. Vidde, bort med ljudet, jag har sett på hörlurar. Tack.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hur mycket tror du om den här True Detective handlade om att en jävligt snygg skådis var ful och så här sunkig? Man får ju så, men det är så omedelbar guldbiljett till Oscarsgalan med det där liksom. När men en snygg också, skådis blir...
Visst var det första avsnittet vet, som en kvinna
jag vet, jag
hittades.
Säger bara det här för att jag inte fattade någonting. Men ändå, nej,
men,
jag måste...
Men det som du fattade var att ung vacker kvinna hittades naken i någon slags konstig ställning ute i skogen, ute i South Carolina.
Har jag sett det här förut?
Ja, men det är ju kanske också därför som du bara stängde av liksom. Ja, okej. Faktiskt. Otroligt gamla referenser vi drar nu i den här. Vi bara, The Wire från... När kan, alltså,
gud, men varför är det så att referenser blir så snabbt gamla nu för tiden? Jag kan ju inte överhuvudtaget prata med mina barn längre, för de bara, va? Lovet? Det är ju liksom asgammalt. Jaha, jag trodde jag var hipp som visste att Lovet var en parodigrupp på Hovet. Nej. Ja,
ja, det är inte du, det är tiden.
Kan ni inte jag få berätta om den här Bengt Olsson-boken?
Ja, får jag först säga... Nej, berättar du först, för jag faktiskt började. Jag gjorde samma sak som du gjorde med Mörka Vanessa.
Ja, men vänta, vi kom aldrig fram till vad du hade läst. Vi började snacka om något annat.
Jag läste Mikaela von Kugelgens bok Nationen, som handlar om studieliv i Helsingfors. Så jag började på Hillary... Nej, inte Hillary Clintons, utan Curtis Sittenfelds...
Ja, nästan. Det var nära, Peppe.
Rodham, som handlar om vad skulle ha hänt om Hillary och Bill aldrig gifte sig. Alltså, jag bär ju med mig presidentens hustru, tror jag det heter på svenska, som handlar om Laura Bush. Det var ju så otroligt bra. Och det här som jag bär med den ständigt med mig. Varje gång jag ser Laura Bush på tv, liksom det handlar om amerikansk politik, så tänker jag på den här boken. Och jag tror att Rodham kommer att bli en motsvarande. Alltså, ja, men den är så bra hittills. Och då har jag bara läst kanske en fjärdedel in i den. Det ska vi tala mer om nästa vecka.
Jag får nästan gåshud när jag tänker på hur synd det är att Hillary gifte sig med Bill. Ja. Alltså eller så här, i en jämställd värld så hade ju hon liksom svept, bara gjort liksom rent hus med alla andra politiska motståndare för att hon är så briljant. Men det är ju inte en jämställd värld som vi alla vet, så att jag vet inte, men jag tror inte att hon fick några fördelar politiskt av att vara gift med honom, tvärtom.
Gud, nej, alltså absolut, nej, verkligen inte. Alltså utan honom, så nu vet jag inte hur Rodham slutar, men jag antar att hon blir president.
Ja.
Alltså, jag tror att han bara var en bakom foten på henne.
Mm. Ja, gud, och vi alltså, vet ju alla att hon egentligen blev vald till det, så att man får försöka trösta sig på så vis.
Tänk så bränd man är av det valet, alltså.
Ja, faktiskt. Det är ju ett trauma, det är ju det. Helt
det är
klart.
Så
även
för
våra döttrar, för den yngre generationen. Ja. Så jävla deppigt med alla de här liksom 9, 10, 11-åringarna som liksom bara snopet kvingades konstatera att det var en gammal gubbeklown som snodde var. Ja, nu ska vi inte gå in i det, utan nu ska vi prata om andra dystopiska berättelser, denna gång från fiktionens värld. Bengt Olsson har skrivit 16 romaner tror jag och är ju otroligt produktiv. Han skriver ju också krönikor och typ kolumner och sådär som en maskin alltså. Mm. Och han håller en väldigt hög nivå tycker jag på sina böcker. Det är ju det är inte så konstigt kanske. Det är klart att man finslipar liksom sin
ja, någonting man gör mycket sitt måste man bli bra på.
Ja, men sen så tycker jag också att han är liksom inte pretentiös heller tycker jag i sina liksom projekt. Det här är en bok som ändå ska man säga berör sådana här allmänmänskliga existentiella teman men på ett rätt vardagligt sätt. Jag uppskattar det väldigt mycket. Det handlar om 7 vänner, kvinnor och män. Kärntruppen är 3 tjejkompisar och de har då tagit in sina killar i det här gänget. Och så är det en ytterligare kille som är singel och 1988 är första gången de ses och firar midsommar i den här singelkillens Thomas hus på landet norrut någonstans och från Stockholm betraktat då, förlåt alla som är... alltså jag hatar att jag är så Stockholmcentrisk, nu sitter jag ju dessutom på Gotland ja. Och sen så dyker romanen ner i ett andra midsommarfirande när de är i 40-årsåldern då 2003 ungefär med tidsmarkörer kring det och då handlar det väldigt mycket om föräldraskapet och ja, såna här saker. Och sen så, och jag har inte kommit dit men sen så ses de tydligen igen då när de är 55 och det här vävs samman. Och de här 7 personerna har alla sina närmast bibliska såna här karaktärs, alltså, vad ska man säga, de har hybris fast på olika sätt eller de har olika svagheter då som de hemfaller åt. Någon har en liksom är otrogen hela tiden, någon super, någon är väldigt väldigt fåfäng eller då, alla är väl fåfänga på olika sätt och i början blev jag rätt så störd på att berättarrösten är den är sån här allvetande, du vet, vi får reda på allting. Som pågår hos alla de här 7 personerna och då vet vi ju mer än vad de vet själva om varandra så att säga i vissa fall.
Ja.
Och det är ju rätt spännande, liksom så här klassisk berättarstil. Men samtidigt kan man ibland tycka att den där, det är lite för cynisk distans. Ibland kan jag tycka att Olsson är så där. Han är så jävla smart, det är som i hans krönikor i DN liksom, som alltid var så här, liksom verkligen on point med här sitter vi och är medelålders och försöker vara så himla bra på Södermalm och så gör vi de här pinsamheterna som i själva verket är världens pås och han liksom, och det är så träffsäkert och det är rätt kul med det där stynget och man känner av det själv liksom och skäms kanske lite men man skrattar också i en krönika men i en hel roman när det bara pågår hela tiden då blir det nästan lite misantropiskt, förstår du? Det blir lite människofraktande att det är så här, ja. Men herregud, finns det någon form av empati kring de här personerna? De försöker ju bara vara människor, kan inte någon av dem vara lite bra liksom? Därför att är det någon som är väldigt engagerad i sina barn så är hen då liksom hönspappa eller mamma. Är det någon som är engagerad i sitt arbete så är det värsta streben eller påsören liksom. Och sen så är de alla blir liksom losers till slut.
Mm.
Och det kan jag tycka är lite liksom, det kanske, jag vet inte, det kanske plockar upp sig, men min känsla är att vi... Det här handlar om att livet är så djupt meningslöst och vi människor är så patetiska och vi kan inte få ut huvudet ur våra egna rövar hur vi än försöker och vi kan inte intressera oss för varandra för vi är så otroligt självupptagna och vi lever i våra halvolyckliga äktenskap för att vi är så jävla lata / fega för att ta sig ur det och liksom man går runt i det här livet och traskar runt och försöker lite halvhjärtat att åstadkomma något meningsfullt. Men man misslyckas i alla fall. Så det är ungefär som alla dina missovernatt drömmar kommer grusas. Hela livet kommer liksom...
Fy vad jobbigt.
Till slut så sitter vi där och bara, ja hopp, ja det var väl det. Det bidde väl inte mer. Och liksom den grejen, det kanske, det må vara hänt, det kanske är sant att det är så här. Men jag mår jättedåligt av det. Jag är mitt i den här, som han så väldigt träffsäkert beskriver då, de här 40-plussarna som träffas och så har man känt varandra i 20 år. Och man hamnar kanske i lite samma roller och sen så har alla lite olika grejer och alla liksom tänker gemensamt när den ena börjar prata om något. Ja, ja, där kommer hem dragande med den där gamla historien, eller den blir alltid för full, eller det, liksom... Jag känner igen mig jättemycket i det där, jag vill i alla fall tro att i den verkliga världen finns det också väldigt mycket kärlek och empati. Och väldigt mycket liksom, jag vill tro att det finns en godhet också. Nu låter jag ju helt kristen, men
nej, det är
förstår
det
vad jag menar?
Och kristendomen har inte monopol på godhet. Alltså, nej, jag förstår exakt vad du menar. Jag tycker verkligen, alltså om man tar ett steg ur litteraturen in i det verkliga livet, så tycker jag verkligen det finns det. Jag tycker att speciellt liksom 40-årsåldern så börjar folk fundera på, nej, alltså det kanske inte ens är någon speciell ålder, men när man kommer upp i en viss mål där börjar man fundera på att vem är jag, hur vill jag leva mitt liv liksom, hur vill jag att, hur vill jag leva mitt liv? Och jag tycker att många av mina vänner till exempel vill göra projekt som är helt pro bono, eller som liksom jag väljer ett projekt som inte handlar liksom om att på något sätt shoppa sig själv till att köpa någon slags avlatsbrev, utan som handlar om att man verkligen funderar på att vad har jag för plats här? Liksom, tar jag hand om de som står mig nära och de som inte ens står mig nära? Jag tycker att tendenser av det.
Och jag håller helt med dig, bara det att i Olssons värld så blir det också som i hans krönikor, då blir det här också en påst. Det blir liksom en strävan att så att säga plocka godhetspoäng. Eller duktiga föräldrapoäng, eller duktiga frun eller mannen, eller bla bla bla. Liksom att alla spelar alltid en roll på livets teater, och det är ju lite shakespearianskt, och det är det här midsommartemat liksom, och det är sju vänner och sju blommor. Alltså det är ju lite sådana övertoner för all del. Men jag tycker ändå kanske konstigt att jämföra med Shakespeare, men jag tycker ändå att mitt i all cynism så brukar det finnas någon slags stråk av hopp, någon kärlek liksom, eller men han kanske tyckte att det känns som att Bengt Olsson är en av de här liksom extremt coola intellektuella söderboende författarna själv, som tycker liksom att jaha, om jag tillstår att det finns något magiskt eller något outgrundligt eller något liksom något gott här hos de här människorna, då är det banalt, då är jag liksom en tönt. Att det är som att han själv hela tiden.
Ja, jag fattar exakt vad du menar, då liksom att visa sig lite känslig, eller visa sig den liksom mjuka sidan, då gör man sig själv på något sätt, ja, men då riskerar man att vara ocool.
Ja, precis, och det är ju också en pås liksom, alltså ja. Du vet, kan man inte vara ödmjuk någonstans? Men det vi gör nu är ju i och för sig lite konstigt, eftersom vi jämför ett fiktivt verk med verkligheten, och Olsson kanske inte alls hade lust att skriva något om verkligheten, han kanske hade lust att dra det här till sin spets, det här liksom misantropiska, eller vad man ska säga, eller fatalistiska kanske, att det finns ingen jävla mening, och alla människor är ju faktiskt i grund, det är en liten Nietzsche. Hur säger man Nietzsche? Jag är inte tillräckligt intellektuell för att säga Nietzscheanskt eller vad fan det heter, men du förstår vad jag menar.
Nej, men jag förstår precis vad du menar, men jag tänker, ja, vet du vad, alltså kanske man inte heller måste dra den analysen så pass långt, utan kan vi inte bara, alltså jag tycker din analys var jättebra, för att jag började läsa på den. Och jag kom faktiskt aldrig ens fram till 40-åringarna, för jag var faktiskt varit ganska sugen på den här boken länge. Men det var någonting som kände att jag bara orkar liksom inte. Det blev, fel att säga att det blev för mörkt, men det kändes bara för... ja, men är det verkligen så här att vara människa, kände jag.
Du förstår att jag har gått från det här feel-good-psykosen som jag hade tagit till något slags tillbaka till min feel-bad, vanliga gamla feel-bad preferens. Nej då, men det här var nästan lite väl, jag håller med, det var nästan lite väl mycket feel-bad, men det är inte så att alla böcker måste vara, eller alla verk måste vara, ha någon happy ending eller sådär, men fast det kanske blir lite ensidigt bara, kan jag tycka.
Men så tolkar jag din beskrivning av den, inte att, alltså alla ska verkligen inte vara liksom happy endings. Låter det alltid som en...
Det låter alltid som en avsugning. Varför gör
det? Visst gör det.
Tänk att man inte, och man får så här tajmassage-vibbar. Usch, vad hemskt.
Ja. Okej,
det förstör, jag... det är kapat av
ja, fan, vi tar tillbaka
avsugningsbranschen.
Ja. Vet du vad, från nu ska vi bara tala om happy endings hela tiden. Och vi ska vara sådana där K-pop alltså fansen. Vi ska bara liksom, vi ska dominera happy ending hashtaggen och ta tillbaka den som en liksom
du, vi, bokvärlden två, och filmvärlden. Två personer, Sverige, Finland, nu jävlar. Hashtaggen ska reclaimas.
Ja. Men jag tänker så här, att det blir väl, jag kommer säga, när jag skrev min första roman, låter som jag skrev jättemånga och det har inte, men när jag skrev min första roman, då sa liksom min redaktör så här, det måste finnas skuggor också. Det är liksom jätteviktigt att det måste finnas kontraster. Och jag tänker att det som du beskrev i den här boken är att det blir för ensidigt. För att kunna liksom uppskatta mörkret och liksom det cyniska måste man ju också ha ljuset, annars blir det kanske platt på något sätt.
Ja, och jag vet, den här figuren Thomas som är då den evige singeln, han kanske symboliserar någonting annat, för han är den enda som är icke-cynisk, han är den enda som liksom på något sätt inte hela tiden utgår ifrån sig själv och sina bekymmer. Han är också den enda som inte har brytt sig så himla mycket om vare sig sin karriär, och det verkar på något sätt vara det som gjort att han har lyckats. Han är så oängslig liksom, och han har inte heller brytt sig om så mycket och skaffa en familj. Jag har inte riktigt fått till det och verkar inte vara så himla intresserad heller, för att de här personernas sorger och bekymmer och hang-up som de har här är väldigt ofta från liksom någon slags komplex i förhållande till sin partner eller till sin till liksom barnalstrandet eller föräldraskapet och även karriären. Liksom då, om man befriar sig från alla sådana ambitioner så blir man en lycklig person. Sen vet jag inte hur man ska försörja sig. Men,
det känns lite buddhistiskt kanske.
Ja, men han är lite så. Han är den som... Jag är glad att Thomas finns i alla fall.
Jag blir faktiskt lite sugen på att läsa den. Jag kanske ska ta itu med den igen efter att du beskrev den. Kanske bara hoppar över den där ungdomsgrejen och går rakt in på 40-åringarna.
Ja, och det gör ju liksom ont att läsa, och det är också ganska komiskt. Och han är fruktansvärt bra på att skildra människan i all sin litenhet och... vad ska man säga? Ja. Också förgänglighet, att det blir som att... Vad håller jag på med? Varför håller jag på med de här sakerna? Varför hör jag mig själv säga de här grejerna? Lite så. Du och jag pratade lite om hur man hör sig själv motivera det land man har valt att leva i. Liksom, helt varför då? Liksom, varför behöver vi göra det framför andra? Och det är liksom bara någonting som pågår. Det bara kommer sådär. Och de här olika... klyschorna, och det är väl det som är smart med ett allvetande berättarperspektiv, att det går att syna de här klyschorna på ett ganska grymt sätt.
Ja, fast nu backar jag igen och känner att du kanske ändå inte vill läsa den.
Jag tror att du skulle uppskatta den väldigt mycket, och han är skitbra, Bengt Olsson, som författare. Ja. Det är inte tu tal om det, och jag tycker att det här är en jättebra roman, verkligen. Som sagt, jag känner ju inte honom, jag vet inte vad han menade med, eller varför han liksom drog det till sin spets, eller hur det nu var, eller hur han har tänkt. Men ibland är det ju också rätt härligt att må lite dåligt av en, en läsupplevelse.
Men det är det verkligen.
Alltså... Sen kan jag också bli lite, just nu så har det varit så himla, jag vet inte, jag hamnar hela tiden i sån här medelålders författare, eller vilken författare som helst skriver om så här ungdomsår, liksom halvvuxna människor som håller på och ligger med varann och hittar sig själva och donar liksom i så här 20-25 års åldern, och jag kan bara bli lite trött på det så här. Det är inte så himla intressant. Det är kanske för att jag har läst så väldigt mycket i den här, såklart, Lydia Sandgren-boken, att det kändes som så här, men gud, here we go again, ska jag få höra om 80-talet igen?
Men alltså jag tänkte på det, för att jag började som sagt läsa Bengt Olsson, och då kände jag så att jag orkar inte läsa om en gubbe som skriver om unga kvinnors liksom svampinfektioner. Och då tänkte jag, och så då var min första tanke, kanske det är så svårt, eller kanske det är jag som inte liksom är så intresserad av att läsa om när den här personen skriver om unga människor. Men så slog det mig att jag ville testkolla på skam igen, som för att se om det går att göra, om medelålders människor kan göra någonting intressant av, eller om man kan göra liksom en ärlig version av ungdomar. Nu fattar jag, det är inte samma sak att göra TV som att skriva bok, och liksom, jag vet att de här liksom, unga människorna var jätteinvolverade i processen att göra skam. Men fan, den håller ju. Man kan ju verkligen liksom genast relatera.
Men just det där var jag faktiskt, det var roligt att du nämnde det. Just det där var jag lite imponerad av, att en medelålders eller författare, manlig författare, ger sig på att skriva om kvinnors underlivsbesvär. Det tycker jag var jävligt coolt ändå. Men varför inte då? Det är väl ingen jävla kulturell appropriering. Han måste kunna skriva om underlivsbesvär även om han har.
Det sa jag aldrig.
Penis. Ja, men förklara dig. Bebe. Nu vill jag höra.
Jag tyckte bara att det var för det var nästan som att han måste bevisa att jag kan faktiskt skriva om det här, så jag fick frossa i en svampinfektion nu och skriva exakt hur det känns. Jag kan det.
Lätt.
Ja, men så upplevde jag det, och det var faktiskt det som jag ville inte,
att jag ville hålla mig för att ta upp det här. Heta frossa i en svamp.
Ja, och då kände jag att det är på något sätt där kände jag att när vi lägger den här ifrån oss
där drog
jag till mig själv.
Men vet du vad, det som är roligt är att det var en urinvägsinfektion som han skrev om, men både du och jag tänkte så här, men det är fan klart att det är en svampinfektion. En urinvägsinfektion känns på ett helt annat sätt, så han bommade faktiskt det, även om han ärligt försökte.
Det här är inte trovärdigt.
Skriv ett argt brev.
Ja, det ska jag verkligen göra.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Jag tänker faktiskt samma sak. Det här kanske låter skittöntigt, men när en kvinnlig författare skriver då om hur det känns att få erektion och sådär. Jag blir ju liksom lite så här, det är liksom skräckblandad förtjusning. För jag vet inte fan om jag själv hade vågat det, förstår du? Jag tycker att det är modigt.
Exakt.
Och man får väl fråga någon person med penis i sin närhet hur det känns liksom.
Ja, man måste ju ändå kunna skriva för att samla ihop ett sampel liksom.
Kan inte du gå runt och fråga dig? Ja, du så här, vid baren. Du, I don't know you, but I'm doing some research on my current novel and
ja.
Gud, det är ju ett raggningstrick som något.
Det är ju, alltså jag tror man får jag tror man får ligga mycket.
Ja, men jag tror inte man får ligga mycket om man står och frågar unga kvinnor om skillnaden mellan svamp och urinvägsinfektion, men kanske.
När vi har talat nu om könsorgan och erektioner. Vet du, alltså, finns det något bättre ord än han trängde in i henne? Det tänkte jag faktiskt på när jag läste Rodham, för Bill tränger in i henne. Och jag tänkte att det är liksom, jag fattar att det är inget direkt dåligt uttryck, men det är liksom ett så otroligt använt uttryck.
Jag tycker också att det är ganska våldsamt.
Ja, han tränger dig ner. Det är ju också alltid att kvinnan
för att tränga
är den
ju,
passiva.
Det, ja, och tränga medför ju, det är ju en konnotation som antyder att det finns någon mått av, något våld.
Motstånd.
Du tränger dig i en kö, du liksom tränger dig fram. Men det kanske är för att det låter mindre porrigt än liksom han gled in.
Vadå gled? Det känns ju nästan verkligen behagligare.
Jo, men det känns ju toppen. Det är väl så det ska kännas. Men om du har det i en text, då låter det kanske lite
gled
som porr.
Men för, men
vem gled in i vem förrest?
Ja, men hon omslöt honom.
Jaha, du tänker att hon är aktiv, ja. Ja,
ja.
Faktiskt. Hon, eller hon satte sig på honom.
Ja.
Eller något.
Ja, det här, ja. Men för att gå tillbaka
hon
till glädjen.
Hon förde in honom. Ja, det finns massa andra
hon
sätt.
Förde in, ja, man kan, det är ju skrivet också på de sätten. Men jag tänkte,
sen tycker
jag
det är fint med den här omskrivningen att det alltid är honom. Man säger liksom inte hans. Punkt, punkt,
Nej.
Punkt.
Nej, just det.
Ja,
det får man ta och fundera på när man själv skriver om sex nästa gång.
Mm, du ska ju också gå ut och göra research nu, så det kommer ju bli superbra.
Men jag tänker att orden, liksom, alltså, känt och sidor, men orden vi använder skapar ju verkligheten. Och liksom, om man gång på gång läser i en bok att män som tränger in i kvinnor, kan det vara dags att verkligen balansera upp det och låta kvinnan vara lite aktivare än så. Är vi redo för nästa bok?
Vi är redo. Berätta.
Jag har läst Nationen av Mikaela von Kugelgen, som är en finlandssvensk författare.
Emotionen?
Nationen.
Jaha.
Som en sån studentnation.
Jaha, okej. Okay. Sån här kårtjossan, okej.
Okay. Mm. Ja, men precis. Har du varit aktiv förresten i nationsverksamhet?
Nej, jag pluggade på Stockholms universitet och där var det inte så himla mycket studentikosa upptåg.
Nej, kanske det är mest en grej för folk som kommer utifrån och
ja,
liksom inte
det är
känner
mycket,
någon stan.
I alla fall i Sverige är det mycket så här Lund och Uppsala betonat. Liksom, att folk kommer ifrån Östergötland och då hör man till Östgöta nation och hej och.
Mm. Alltså, när jag pluggade var jag verkligen aktiv under ett år. Som känns så mycket längre. Och det ser nu väldigt mycket bara om mig. Men det är inte så jag känns över den tiden. Men jag ser tillbaka på den tiden känner jag. Men herregud, så töntigt. Vad höll jag på med, känner jag.
Det finns liksom ett enkelt svar på den frågan. Det är för att det var väldigt töntigt. Det är ju väldigt töntigt med såna här overalls-tjossan och olika sexmästare eller vad det kallas och de här ceremoniella, men det är också rätt gulligt därför att man är ju väldigt, vad ska man säga, i vissa avseende fortfarande barn, och så de här riterna, de binder samman folk och man känner sig lite viktig och det är kul och
ceremonier.
Jag hade säkert tyckt att det hade varit jättekul om jag hade pluggat på ett sånt.
Jag hade
lugnt varit.
Trösta mig.
Nej, det gör jag inte. Jag hade absolut varit medverkande där. Och jag hade också förmodligen tyckt att det varit töntigt i efterhand. Men det hör ju också till.
Ja, det hör väl till det. Och jag känner, alltså, och jag kommer ihåg det som väldigt kul. Alltså, vi hade kul så mycket vi festade under den tiden. Men
man tog det på stort allvar. Men
just
det gjorde man ju med allting på den tiden.
Ja,
det är ju det som hela Lydia Sandgren-boken handlar om dessutom.
Ja, så att, ja, jag vill höra den snart. Men alltså just det alltså, nu talar jag bara med mig själv. Alltså det där att jag tog det på så otroligt stort allvar. Alla ceremonier och alla liksom. Mm. Och det är ju fint på ett sätt. Men herregud, det är ju så otroligt töntigt med människor som tar sig själva på för stort allvar.
Särskilt när det gäller såna här ritualer. De enda som fortfarande håller på med sånt, det är ju såna gubbar som är med i frimurarna.
Exakt.
Alltså finns det något mer fnissframkallande än tanken på de här olika mellancheferna från småorter som står, förlåt att jag låter nu Bengt Olsson cynisk, men som står liksom och gör någon jävla drick, jag vet inte vad de gör, liksom secret handshakes i någon på något kommunhus liksom i någon stad. Alltså, och så är de och tycker att de är jätteviktiga. De är så viktiga. Alltså på riktigt. Skärp till.
Men det är kanske bara drömmen om att alltså det människan längtar mest efter är att liksom vara en del i någonting, vara delaktig i en grupp, och liksom ju hemligare och liksom ju mer exklusiv grupp som möjligt, desto viktigare känner man sig och någon slags bekräftelse. Strutt samma, över till nationen. Det här är en underhållningsroman, står det på pärmen, och handlar om tre personer, Astrid, Mikael och Sara. Astrid är den här duktiga flickan som vars föräldrar kommer från Helsingfors, de är överklass och har jättehöga förväntningar på henne, och hon har länge levt liksom enligt sina föräldrars förväntningar. Det ska gå bra för henne i livet, liksom hon ska knyta kontakter, och hon har nyss pluggat i London och liksom kommer tillbaka till Helsingfors, och jag ska inte ens spåla desto mera. Mikael är bara 19 eller 20, väldigt ung. Han ska börja studera och bli journalist, men han spelar också handboll och han fattar liksom inte alls vad det handlar om, det här med att supa sig full varje helg. Han vill liksom fokusera på att bli en riktigt bra handbollsspelare och börja spela i något lag i Europa. Och Sara är nudda vid 30. Hon har liksom bara fastnat. Hon är den här eviga studenten som aldrig liksom riktigt bli klar med sina studier, för hon vet liksom inte vad hon ska göra.
Överliggaren, det vill man. Det är något så hemskt förbundet med tanken på det. Alltså, klamra sig också fast vid ungdomen på något sätt. Och de andra studenterna tycker att man är, de tycker att man är skitgammal om man är 30.
Ja, men verkligen. Och sen... Och hon känner verkligen det här, plus att hon tycker att hon är för tjock, och hon tycker att ska någon någonsin kunna älska mig, jag är liksom misslyckad, för jag kommer aldrig liksom att komma ut ur det här universitetslivet, alla mina väninnor får barn och liksom gå vidare och leva lyckliga, och ingen kommer att älska mig, men hon känner sig otroligt misslyckad. Och jag tycker att Mikaela von Kugelgren skriver, alltså Kugge, jag känner Mikaela, så det måste man också säga att det här är liksom en vi känner varandra innan jag börjar recensera den. Och men jag tycker att Mikael, att Kugge, som hon kallas, författaren, skriver väldigt fint om liksom de här speciellt liksom Sagas känslor och hur det är att känna sig utanför, både liksom hon känner sig gammal när hon är på nationen, och hon känner sig liksom misslyckad när hon pratar med sina väninnor som har fått barn och som lever ett helt annat sorts liv än hon, och det är egentligen det hon längtar efter själv också. Och sen man följer med de här liksom tre personerna och deras utveckling i varsitt kapitel, och ibland liksom, eller ganska ofta egentligen, så korsas deras vägar, för de rör sig alla på nationen. Och väl genombearbetad liksom bladvändare, underhållningsroman.
Vad är det som är underhållande med det här?
Ja, men det, jag tycker det är liksom det är underhållande att läsa om den här studentvärlden som Gugge har byggt upp liksom. Det är roligt att läsa om Helsingfors också, om hur de rör sig kring på liksom lite av en, om bor man i Helsingfors blir det, man liksom måste verkligen inte känna till stan, men det är extra kul att man känner till gatorna som de rör sig på, och drömmar och liksom.
Men hade en person som inte har pluggat på universitetet i Helsingfors haft någon liksom behållning?
Jag tror faktiskt att om man behöver liksom inte plugga på universitetet i Helsingfors, men om man liksom har varit aktiv inom någon slags studentnation eller liksom, då tror jag att man uppskattar en extra mycket, då har man mycket igenkänning. Så det är väldigt mycket liksom finlandssvenskar där också, i slutet finns en ordlista med vad olika ord betyder, vilket också är lite kul att liksom Kugge har varit så trogen liksom det finlandssvenska Helsingfors eller nationsslangen. Men stundvis ska jag tänka att de blir kanske lite av, inte schabloner de här huvudpersonerna, men alla är bara en sak liksom, alla representerar bara en grej, saknar kanske liksom lite djup i huvudpersonerna. Men jag tänker att det kanske också hör till genren underhållningsroman, att det ska vara ganska,
lite typecast liksom, för att,
precis. Men, och det märks liksom att hon har, att Kugge verkligen jobbar länge på den här romanen. Den är liksom, den är väl genomarbetad. Så kan man väl säga.
Det verkar som att vi har fastnat lite på det här unga människor som liksom ska, vad ska man säga,
hitta sig själva.
Ja, och på något sätt starta vuxenlivet, och de håller på och famlar, och samtidigt tycker att de är väldigt, väldigt övertygade om hur allting ligger till, vilket hör till saken i den åldern, och så ju äldre man blir desto mer fattar man att man inte fattar någonting egentligen och inte kan någonting. Se där, vart jag lite cynisk igen. Nej, men jag tänker, vi kan ju, har du kommit längre på Lydia Sandgren?
Nej, vet du vad, du liksom fick mig faktiskt att lägga den ifrån mig.
Oj då, det var ju inte meningen.
Nej, men så var det någon som sa att den blir superspännande ungefär 2/3 in i boken, så att jag kanske ska fortsätta.
Ja, den blev faktiskt superspännande 2/3 in. Jag tycker att det var väldigt långt in, och den var superspännande också i ungefär 1/8. Sen så fortsatte den på något sätt. Det har att göra med det här mödramysteriet som jag pratade om förra.
Det utgick jag från. Ja.
Och då var jag så där att jag liksom försökte stöka undan allt jag behövde göra med jobb och kids och allt där, för att jag ville liksom hela tiden komma vidare i boken. Men sen så var det som att det liksom bara tonade ut lite grann. Och någonstans fick jag liksom en misstanke om att vi kommer nog aldrig komma till liksom lösningen. Det här kommer bli en så kallat öppet slut. Därför att Lydia Sandgren är så himla intellektuell, så att allt annat än öppna slut är alldeles för banala för henne.
Jag fattar.
Ja, och det var väl liksom ett halvöppet kanske slut då, kan man väl säga, utan att avslöja för mycket. Men jag blev lite så här, jahopp. Okej.
Var du besviken då?
Ja, för att, men det känns som att jag satt på alla de här oräkneliga liksom analystimmarna på olika seminarier om olika böcker, så här modern prosa liksom. Och så ska man så här, ja, och vad stod de här stegen för som hördes innanför dörren? Jo, det kan vara stegen in i... Och man satt där och famlade, och halva klassen tänkte sova, och andra halvan tänkte, jag vet väl fan inte vad de här stegen betydde, eftersom det var helt obegripligt. Ja, nu blir jag den här tråkiga personen som vill ha så här en början, en mitten och ett slut igen.
Nej, det är modigt att säga det, tycker jag. Stå för det, Karin Gide.
Ja, nu...
Och det är väl ändå inte för mycket
för mycket vi är. Få ett jävla slut på saker och ting. Kan de två någonsin träffas? Sen behöver man ju inte ha det där liksom Hollywoodfilm att någon människa håller på att stressa genom trafik och genom olika gater på olika flygplatser. Ja. Och donar liksom. Men det är ju ändå trevligt att förstå liksom att det finns någon slags riktning.
Ja.
Hur som helst, den tredje delen av den här romanen var väldigt bra. Eller hela romanen är ju väldigt speciell. Och jag tycker nog att om ni vill läsa en lång om ni vill läsa en lång roman, gud vad dålig är jag. Bra content, Karin. Faktiskt väldigt välskriven debut som handlar väldigt mycket om Göteborg och människans natur och känslor och just det här som Olsson är inne på, att vi aldrig riktigt, riktigt känner varandra, hur mycket vi än tror, hur väl vi än tror att vi känner varandra, folk som står oss nära, att vi har våra mysterier, och det är ju spännande stoff liksom. Det är intressant och det får en att reflektera väldigt mycket. Vad är det som inte sägs? De är jävligt bra på det, båda de här författarna. Vad är det som inte sägs mellan de här klyschorna vi liksom häver ur oss? Och varför gör vi det? Och det får en att tänka efter så här, okej, nästa gång jag träffar någon gammal kompis, ska jag verkligen hålla på och prata om... Ja, det är ju alltid så härligt när det är varmt, även om det är dåligt för klimatet. Alltså alla de här jävla grejerna man säger, så här, kan man inte bara gå rätt på pulsådern liksom? Varför vågar vi aldrig säga så här, men du...
Fast ibland möts man ju, och då gör man det.
Jag älskar det. Jag älskar när jag gör det. Jag tycker du och jag är bra på det. Vi ses ju väldigt sällan rent liksom i real life, så att säga, men vi håller ju inte på att kallprata där innan, det gör vi inte.
Vi har inte tid med sånt, för vi har ju bara...
Nej, precis. Egentligen borde man kanske speeddejta sina närmsta vänner och bara liksom... Och sen är det väl det här att man alltid umgås i parkonstellationer, och det tycker jag att Bengt Olsson lyfter fram så jävla bra, även i viss mån Lydia Sandgren, att man blir ju väldigt hämmad eller på något sätt inrutad i något slags socialt system så där i medelåldern när folk börjar liksom bilda familj. Och då blir det som att de här sociala kugghjulen alltid skevar på något sätt. Det är alltid gnissligt liksom, därför att man måste försöka bända in den här andra människan som ibland kanske funkar jättebra, men oftast är det väl så att liksom folk tvingas ihop på olika middagar med mer eller mindre lyckat resultat, och sen så kämpar man, och sen så går hela kvällen ut på att man ska försöka jämka sig fram till någon slags smooth samvaro, därför att vi är för jävla artiga för att bara så här ta med den man verkligen egentligen vill prata med, vem det nu än är, på en promenad i skogen. För det, alltså, jag har alltså drömt om det så många... himla många middagar. Så här. Nu tar jag den här människan som är den enda roliga typen på den här festen. Och sen så går hen och jag iväg här med varsitt glas vin. Och så skiter vi i de här typerna. Och så hamnar man bredvid den där människan som bara pratar om sina jobbprestationer. Eller sina jävla husrenoveringar eller någonting. Eller att man själv hör sig själv. Man hör sig själv bli en sån här tröttsam typ. Liksom, som inte riktigt orkar prata om vettiga saker. End of rant.
Nej, men jag kan verkligen känna, eller när man tar med sin man eller vem man nu är ihop med, och alltså när man inte, ja men du fattar. Och så känner man, har man dåligt samvete för man vet att den här personen inte trivs i den här konstellationen. Nice. Och själv älskar man det, man bara, man vill ställa natten och tala de här människorna, men så känner man att nej, för snabbt måste jag gå hem, för att jag vet att han sitter och har det otroligt tråkigt.
Och så försöker man liksom peppa upp henom då, och så här att men du älskling, du kan väl berätta om bla bla bla, så här, som någon jävla matchmaker liksom. Så här, jag önskar att jag kunde tänka så här, kan inte han bara gå hem då om det är så jävla tråkigt, eller att man själv har modet när jag är liksom med en partners, ja, gissa vem. Nej, men om man är med någon annan så bara så här, men jag kan ju faktiskt tacka nej till det här samvaron. För jag har ju inte så himla mycket gemensamt med alla de här typerna. Men det vågar man inte, för att det anses ju så jävla drygt och konstigt. Och vara så här, den här frun eller mannen som liksom inte behagar dyka upp. Det finns ju inget värre socialt stigma. Och det gör ju ner ens partner också, som man förhoppningsvis ändå tycker om.
Så vi tvingas liksom in i det. Ursäkta sig.
Egentligen borde man bara umgås i så här, typ bokklubb. Men jag vet inte, någon sån här, nu ska vi, alla vi som gillar att prata om det här träffas. Som en ursäkt så kan man liksom avbörda sig den här liksom tvånget att en parmiddag.
Ja, förstår fast du? Ibland måste man, jag vet, men ibland måste man också tvinga sig ut på liksom nya vatten för att överraskas av folk som verkligen utgår från att det är skittråkiga. Och sen, för ibland överraskar de igen och kommer med någonting smart och roligt. Eller lär en något nytt, eller tvingar en in i en diskussion som man kanske inte ens visste att man måste ha för att fatta vad man själv tycker.
Och därför har, det är ju därför vi har alkoholen också. Tänk dig utan alkohol. Tänk dig en parmiddagsvärld utan alkohol. Alltså på riktigt. Hur skulle det gå till?
Men alltså, här är ju såhär var och varannan person med alltså det händer ju faktiskt ganska ofta här.
I min värld så käkar alla edibles och ser och är såhär super relaxed.
Det kanske är till och med härligare.
Nu tog du en klunk vin här.
Ja, vodka, jag är ändå finländare.
Det är ändå morgon, på morgonkvisten och så.
Nästa vecka då. Hej, vänta! Innan du säger någonting, får jag tipsa om en jättebra dokumentär som finns på bland annat SVT Play.
Ja.
Biggest Little Farm. Jag vet att jag kanske är sist på bollen på den här, men det handlar om
Biggest Little Farm. Ja. Eller va? Ja. Okej, okay.
Biggest
aldrig
Little
talas om.
Farm.
Ja.
Den här dokumentären handlar om ett par som bor i en liten lägenhet i Santa Monica. Hon är mat-youtubare och han är naturfilmare, och så skaffar de en hund som verkligen inte kan bo i lägenhet, och så är de tvungna att flytta ut på landet. Så de köper med hjälp av lite investorer, det här är mer komplicerat än vad jag förenklar nu, men de flyttar ut till Moore Park som ligger ungefär en timme norr om LA. Köper en jättestor gård, allt är torrt, det växer liksom, men ingenting växer där och det ser verkligen dött ut. Och så bestämmer de sig för att börja köra ett gammaldags jordbruk där man liksom inte bara odlar jordgubbar eller avokados eller bara har höns, utan man har liksom lite hönor, lite kossor, lite grisar.
Självhushåll?
Ja, men inte bara självförsörjning utan liksom ett jordbruk där liksom när det kommer sniglar och börjar äta på persikoträden eller vad det är för träd, så då släpper de ut gässen som äter upp sniglarna, för uppenbarligen älskar gässniglar. Och när gässen går omkring där med träden så bajsar de så det blir gödsel. Och när de får problem med bladlöss visar det sig att då kommer det nyckelpigor och äter upp bladlössen. Och liksom det blir ett kretslopp, de kommer till och med fram till varför det är bra att det kommer coyotes och äter upp deras höns ibland. Alltså det finns, och så poängen egentligen med den här, det är alltid otroligt naivt, men det var faktiskt en så fin dokumentär så jag satt och grät bara för att djur och natur är så fina men när jag kollar på den. Men det är bara ett tecken på hur mycket människan fuckar upp naturen när man bara liksom bestämmer sig för att effektivera jordbruket. Nu ska vi bara ha kossor, då har vi kossor liksom på jag vet inte hur många, 100 hektar. Och eftersom de bajsar sönder marken så måste vi gör det, har de inomhus hela tiden eller för att jag förstår det liksom att om allt får stöda, om liksom alla komponenter, om man har liksom ordnat lite av allting och har lite olika sorters djur och liksom då krävs det liksom inga, och gud, jag låter så naivt när jag förklarar det här, men det är verkligen, den är verkligen så fin och det blir så tydligt hur vi, för när man bara odlar en sak då uppstår det problem som man måste hantera, som i sin tur är till andra problem som man måste hantera, som i sin tur är till ännu större problem som man måste hantera. Men om man har en, och det är ju verkligen inte helt problemfritt heller för det här paret, alltså de stöter på massa motgångar. Men det var ändå fint att se hur liksom, hur otroligt smart naturen är, hur alla verkligen, alla komponenter spelar en roll. Till och med när det blir liksom översvämning och alla andras bondgårdar i närheten liksom åker ner i Stilla havet, så klarar sig just den här bondgården för att de har liksom odlat på djupet snarare än på ytan.
Men den här själva tv-formatet är ju superpopulärt i Skandinavien. Det här med att liksom folk flyttar ut på landet eller mandelmansgård eller självhushåll. Och det finns ju både norska och svenska varianter.
Britta och Kalle var också.
Ja, det finns ju massa sånt där. Och det är någonting som slår, jag håller med dig, att man blir väldigt, väldigt berörd av att titta på det här. Samtidigt som tonåringen i mig vill liksom skrika av frustration. min pappa växte upp på en bondgård och hela min jävla barndom har jag fått höra. Det var som i det gamla bondesamhället, .. Att liksom allt annat är skit än liksom när vi alla levde på en gård. Jag tvingas ju ge honom delvis rätt i det här med att den ökade specialiseringen och såklart
industrialiseringen av djur.
Industrialiseringen liksom är ju liksom den stora boven vad gäller klimatet. Men förresten, har du lyssnat på Greta Thunbergs sommarprat?
Nej, men du är kanske 15:e som säger att jag ska göra det. Jag har liksom lite beva inför att lyssna på det, men jag ska väl... Ja. Det är väl
Det är ju ingen humörhöjare. Det är liksom...
Nej. När man behöver en ordentlig humörsänkare, då... Man tänker, nu mår jag alldeles för bra.
Hela den här podden handlar om så här, har du för trevligt? Är det för härligt på sommarsemestern? Då har vi några tips för dig.
Hur kan jag hitta tillbaka till min ångest? Här kommer några tips.
Ja, men vem vet, jag kanske får en till sån här feel good psykos nästa podd. Väldigt så här, bipolär podd. Poddar.
Ja, men det behövs kontrast där, Karin. Kontrast där. Vi behöver väl allt i livet.
Hör du, nu ska jag mata mina barn med pizza. Ekologiskt odlade grönsaker menar jag förstås. Och
jag hoppas
sånt.
Verkligen det. Ja,
absolut.
Okej, hör du. Jag ska gå ta med dopp, tror jag. Vi hörs nästa vecka, Karin.
Ja,
ett sånt
vi.
Otroligt privilegium att få prata med dig varje vecka.
Tack detsamma, fina du. Och tack för att ni hänger med oss. Glöm inte att mejla oss på mellanradernapodden@gmail.com eller spana in oss på framförallt Instagram, mellanradernapodden. Och så vidare. Puss och kram. Vi hörs snart.
Puss och kram. Hej då.
Hej då.
Du har lyssnat på Mellan raderna med Gide och Öhman. En podcast om läsning med programledarna Karin Gide och Jeanette Öhman. Glöm inte att du kan mejla dem på mellanradernapodden@gmail.com.
Hey,
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.